Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Till Filip Fredriks podcast. Jag ska berätta för dig, Filip, att det finns en väldigt, väldigt...
Filip, det brukar du aldrig...
Ja, men nu är jag lite formell.
Finns en distans där.
Nej, är du galen hur du kan tolka det så? Jag försöker bara vara inkluderande med lyssnarna och jag pratar med dig, men lyssnarna
är
med.
Jag vet vad jag är. Jag är hudlös och skakig just nu. Jag tror du också är det. Man kan se det här liksom... Inte vet jag, men det är en del av våra liv just nu. Men när den här filmen ska snart ha premiär då,
ja, vi får passa oss nu så folk inte tröttna på att vi pratar om det.
Nej, men du är rädd för allting. Skitsamma då. Det är också en del av ens liv och vi är stolta över filmen. Jag säger bara att man är så hudlös nu på något sätt. Så man går runt i en dimma. Jag vet inte vad det är. Det är ju att man är så jävla självupptagen. Det pågår ju onekligen andra saker, ja, i världen. Men när du då säger Filip och så här, jag känner att jag liksom hela tiden är på min vakt. Och det, har liksom, det finns egentligen inga korrelationer där. Men jag vet ju att du också, alltså, mår väl inte så bra.
Men du tänker, för att jag säger Filip så har jag en liten allvarlig ton. Och att jag ska komma med något domedagsbesked. Filip,
det låter som att jag är hos läkaren.
Filip, nu är det så här att de första recensionerna har kommit in. Och det ser inte bra ut. Du har en fläck på lungan, så att säga.
Nej, men precis. Att det är så här, vi har nu fått svar på proverna.
Jag skulle kunna berätta för dig varför en operation inte ens skulle vara möjlig, men jag kanske bara ska säga att njut av den tiden du har kvar istället. Nej, vi kan inte ens gå dit, men jag vill ändå berätta då, det här är kul och det är både goda nyheter och dåliga nyheter för samtliga inblandade här. Men det är så att på tisdag den 6 februari så kommer det ordnas i 14 städer, alltså över hela Sverige, förhandsvisningar av den här filmen, om man då vill se den före alltså det är ett par veckor innan någon annan får se den. Jag tycker att det är det känslosammaste och kanske starkaste vi har gjort, om jag får säga det. Och i 14 städer, bland annat då Stockholm, så kan man då förhandsitta på den. Biljetterna släpps då på filmstaden.se under torsdagen. Och i Stockholm ska jag bara lägga till som en liten add-on, så kommer jag bli intervjuad på scenen före visningen av Alex Schulman.
Ja, Alex Schulman. Jag tänkte säga, jag var lite rädd. Du gillar Alex, ja, det är härligt och det är säljigt och Alex är bra på det.
Det är också bra att Alex intervjuar mig innan recensionerna har kommit, så han inte kan stå och gotta sig åt dåliga
recensioner. Ja, men vet du, jag tänkte, jag var lite orolig att det skulle vara typ av liksom så här Björn Wiman eller någon. För att man har sånt jävla liksom så här kulturkomplex. Ska Fredrik nu få sitta där och vara liksom intellektuell?
Det blir en svängig, rolig stund med mig och Alex, och sen får man se filmen. Och som sagt, filmstaden.se, biljetterna släpps på torsdag. Det vore väldigt kul. Vi har tjatat om det här, vi har haft med oss det här länge. Och om ni skulle se det här, jag hoppas och tror att ni skulle tycka om den. Vi ska inte prata mer, men 14 städer över hela Sverige.
Men jag måste bara säga en sak med dig. Du får lugn nu lite grann. Eller säg inte att vi ska prata mer om filmen, men man måste väl för fan. Du känns så jävla rädd för just att, liksom, att folk ska tröttna på det här.
Men det är premiär om en månad, Filip.
Ja, men du kanske liksom bombmattan av liksom exponering som du reagerar mot. Men ja, precis, det är okej. Det är möjligt att folk hatar den, inklusive Alex Schulman. Men vi, du och och jag måste försöka intala oss själva att det är ganska bra just nu. För annars klarar jag inte av vardagen.
Den heter Den sista resan och skulle ni vilja gå och se den så...
Det är helt olidligt att leva med just nu, skulle jag vilja påstå.
Ja.
Ingen människa på jorden vill vara tillsammans med mig just nu. Även du.
Mm. Även jag är likadan, ja. Men och jag kan säga då, ännu mer olidlig för kanske 4 timmar sedan. Jag tänkte säga till dig, när jag drog igång det här avsnittet, sa Filip, att Filip, det finns en nackdel med att ha väldigt långa ben som jag har. Och den nackdelen har, tror jag, du och jag aldrig pratat om. Förutom det uppenbara att man, det är trångt i flygplanssäten och så vidare. Och det är när man är ute.
Men oftast har det väl alltid, oftast har det väl liksom funnits en känsla av att... Alltså positivism när det pratas kring dina ben. Du vet att du är en bra klädhängare.
Ja, nej. Ja, oh, men så här. Det man bör veta om min kropp, om man vill veta saker om min kropp, det är att min längd, 193 cm, består till stora delar av ben och inte av överkropp. Och det är en nästan makaber snedfördelning då, anatomiskt på mig. Och det här slog mig och liksom gick upp för mig vidden av vilket freak jag är rent anatomiskt. När jag satt på toaletten på vår gamla arbetsplats, Metronom, produktionsbolaget nere i Frihamnen där Stockholms Köpenhamn huserar och så vidare. Jag sitter på toan och gör nummer 2. Spelar ingen roll om jag gör nummer 2, jag sitter ju alltid på toan. Och det finns plötsligt en spegel till höger om mig, helväggspegel. Den har jag inte ens tänkt på. Jag vrider mig mot den och ser då min lårbenspipa liksom i full blom utan byxor runt. Jag ser liksom i och med att jag sitter på toan. Och jag vet, jag höll på att inte kunna alltså jag ville knappt lämna toan efter det. Det så här ser.
Det var abnormt det du såg, kände du, eller?
Fruktansvärt. Det jag såg ska ingen människa behöva se, allra minst om sig själv.
Men det är ju en del människor i din närhet som ser det här dagligen.
Ja, jag gör vad jag kan för att skyla det, tro mig. Men
jo, men så du går liksom inte runt i kalsonger hemma?
Nej. Morgonrock ofta. Jag hittar. Va? I find a way. Ja,
vänta nu.
Nej, det är inget att vänta på. Så kul är det inte att jag går omkring i morgonrock.
Jo, det är det ändå. Det är det ändå.
Lång morgonrock.
Det är inte... Men är det rökrock? Men... Är den glansig eller är det frotté?
Nej, frotté. Genomtvättad frotté som ens föräldrar hade i sommar.
Vad har du under?
Ja, men det kan vara allt med jeans ibland. Alltså vad som helst. Alltså jag skiter i den.
Ja, men du är inte naken. Ja, men jag måste bara säga, för det var lite överrumplande för mig när, för jag såg, det här var många år sedan, men vi har en lägenhet i Malmö, familjen, för att den blev kvar när min morfar gick bort. Nigol Palmar, som han hette. Mycket speciell individ. Kanske förtjänar...
Airbnb-ar ni den lägenheten?
Nej, den står tom, redo att, liksom, att vittjas av tjuvar om de vill. Men det jag kan säga är att det finns ingenting där av värde. Men Nigol då, han kanske också ska bli en film vad det lider. Men han hade då, han var en mycket enkel man som omaterialistisk.
Det här är frimärksamlaren vi pratar om, eller?
Ja, men han hade inte ens tv när jag växte upp då och var där och hälsade på. Det var ju verkligen, du vet, det var ändå...
Han hade inte tv i en tid när det inte var coolt att säga att man inte hade tv, så att säga. Nu ska ju folk skrävla om det.
Han var ju en man som verkligen inte hade något problem med skärmtid. Det kan man väl lugnt säga. Han satt och stirrade ner i sina frimärken, och det fanns ju något destruktivt i det också, tror jag. Det är skärmtid.
Det är inte arketypen av destruktiv beteende att stirra ner i frimärken. Det är inte The Dirt med Motley Crue, handlar inte om en hel The Dirt om Nigol Palmar och hans destruktiva leverne när han stirrar ner i frimärken. Kan någon skriva den boken, snälla?
Ja, men det jag menar med det, han var
580 sidor på Norstedt.
Han var ju så jävla ensam. Förstår du? Så att jag tänkte väl att det hade kanske varit bättre att han liksom någon gång lämnade sin lägenhet mer än för att gå och köpa sån här. Det han älskade mest i livet var mjölk som var ohomogeniserad, sa han. Du vet, såna gamla, du vet, såna mjölk som smakar som
opasteuriserad mjölk.
Opasteuriserad kanske, så var det. Som en sån mjölk som smakar som mjölk smakar när den kommer direkt ur liksom kossans spene. Ja, tror jag. Och sen sov han i köket i sin lägenhet i den här lilla ettan. Och för att han inte, för övrigt, ja, för att han inte nästan då gundesvanskt, för att han var väldigt effektiv ändå, så hade han i sängen, så hade han istället för att man bäddade sängen då och möjligtvis hade något så här täcke över, så hade han, det här har jag aldrig sett, en liksom prefab-bäddad säng som man bara, du vet, som, att det var liksom, han fick lyfta på varje dag. Det var ingen bäddsoffa, men varje dag fick han lyfta på sängen en liksom låda där man hade då satt ett sytt fast ett tacktäcke på. Så att man, jag har aldrig sett absolut ingen, jag vill säga ingen bäddsoffa, utan det var som en liksom en rektangulär box som man liksom kunde.
Men varför varade han den här rektangulära boxen när
den stod på? Liksom lutad mot väggen då.
Okej. Och sen när han klev upp morgon, då fällde han ner den där igen, och så var det som att han hade bäddat sängen.
Ja, så det kunde ligga vad fan som helst där under.
Ungkarigt, så det sjunger om.
Ja, men det är fan, ungkar har ändå en liksom en också en inte en sexuell klang, men det har ju inte, det är någonting som är, han var bara liksom ensam, konstig och isolerad. Men han hade också en morgonrock som hängde på väggen som han snabbt kunde då ta från väggen, och så gick han runt i den här morgonrocken lite som du gjorde, randig, verkligen uttvättad. Alltså jag undrar om
uttvättad frotté, det är vackert med uttvättad frotté ändå. Riktigt uttvättad. Den nästan går upp i atomer, ska det.
Ja, men så det var ju den. Jag vet inte om han till och med hade, om den liksom kom från att han hade med sig när han flydde från Estland. Han var riktigt gammal. Men han var en ganska stor man, min morfar då. Han var liksom 1,90 och ganska kraftigt byggd. Han hade den. När han sen dör så åker mamma och pappa ner dit för att se över lägenheten. Även om den ska behålla, så man var tvungen att lite liksom städa ur morfar där nere. För det var mamma direkt sålde hans frimärkssamling 2 dagar senare. Väldigt
för hur mycket?
10 000, inte vet jag. Men det var, han var ju en väldigt stor.
Vilket år var det? Jag bara nyfiken om den här Nigold
dog. Han dött liksom 95 kanske.
Okay,
ja. Eller 94. Vänta nu, han dog innan jag tog sig. 93 kanske. Okay, men det var bara lustigt att mamma bara raka vägen till någon slags, ut på gula tidning eller vad det hette på den tiden. Det fanns ingen sentimentalitet kring det där han hade vikt hela sitt liv åt. Men då, och det var massa saker som de gjorde sig av med. Men när jag sen då kommer till Köping några veckor senare, då ser jag
har rensat dödsboet, du då kommer dit för att se vad de har plundrat.
Ja, då ser jag, då öppnar pappa dörren i morfars morgonrock, urtvättade morgonrock. Och den är så
makabert.
Den är så lång så att den likt en cap då släpar.
Han ser ut som kejsaren i Star Wars.
Ja, men du vet, pappas hållning skulle det också kunna skrivas böcker om. Eller åtminstone, alltså när du pratar om dina abnorma ben, skulle pappa möjligtvis se sig själv i spegeln. Nu har han ju valt, som han sa, inte titta sig själv i spegeln på 30 år. Eller om det är 40 år. Alltså hållningen, då hade kanske pappa blivit chockad. Men när han gick framåt luta, du vet hur han går nu, men en släpande ut. Det var ju så här, det var inte så att han gick runt och hade något så här komplex och tänkte att han var kung. Du vet, med ett stort släp, att han var Prince Charles i Köping. Men det var någonting i det att ärva, att mamma, det är någonting också som att hon nästan förnedrade honom. Att ärva, alltså, så att säga, det här är då din svärfars 40 år gamla urtvättade frottémorgonrock. Samtidigt som hon gleder runt i någon sån, du vet, silkesfin liksom pyjamas. Så fick han gå runt i det där. Det var bara tragiskt på något jävla sätt, jag vet inte.
Ja,
men också
det.
Vackert.
Vi är en vecka sponsrade av vännerna och elbilsexperterna på Karla.se. Om man går runt och är sugen på att sälja sin elbil, så gör man det hos elbilsexperterna på Karla.se. För är det något de kan, så är det elbilar och laddhybrider då. Som privatperson så är det ju inte lätt att veta vad värdet är på en bil. Det känns ju nästan till som en ogenomtränglig djungel. Är det lite skadad kanske man inte blir så kaxig vid en försäljning. Det ska man lämna då åt experterna och låta Karla.se sköta jobbet och göra det de är bäst på.
Jag går in på Karla.se och knappa in din bils info då för att få en snabb och gratis värdering och ett bud. Och väljer du att acceptera budet, ja, då får du gratis upphämtning i hela Sverige och pengarna på konto direkt vid upphämtning. Du slipper allt krångel och Karla sköter allt från pappersexercisen till dammsugning av baksätet. Och just nu har Karla en sjukt bra kampanj där du får 3000 kronor extra för din bil när du värderar din bil och pratar med en av Karlas inköpare.
Du uppger då koden Filip och Fredrik, ett ord, Filip och Fredrik, så läggs 3000 kronor extra till på din betalning. Koden är giltig till och med 2 maj. Bättre blir det inte. Gå in på Karla.se nu och få den här gratisvärderingen och sälj din bil. Koden Filip och Fredrik, alltså ett ord. Tack till Karla.se. Vi är denna vecka sponsrade av Unibet och SHL-finalen är äntligen igång ikväll. Torsdag är det till exempel då match 3 mellan Rögle och Skellefteå. Finalen har börjat tajt. Skellefteå vann den första tajta matchen med 1-0. I match 2 så kvitterade Rögle finalserien med samma siffror. Du kan spela på alla matcher i finalserien hos Unibet. Men det är såklart inte bara svensk hockey som är i sin slutfas. Stanley Cup-spelet är igång. Ditt kära LA Kings, Filip.
Ja, jag ska gå och se dem här faktiskt. Ja. På fredag ska jag se dem på plats
mot
i
Oilers.
Crypto Arena mot Oilers. Det är något speciellt, måste jag säga, att vara i Crypto Arena. Alltså, vissa dagar så kör de både basket och hockey i den där jävla arenan. Jag vet inte varför, det är som ett barn att man fortfarande är fascinerad av det. Det har ju ingenting med det, så här, hur det går att göra. Jag ville bara säga det. Det kan man givetvis spela på. Du kan hitta hundratals spelmöjligheter på varje hockeymatch och spela på SHL och NHL hos Unibet. Unibet är stolt huvudsponsor till NHL. Detta är spel för dig över 18 år. Spelar du eller någon i din närhet för mycket så finns stödlinjen.se och spelpaus. Spela ansvarsfullt.
Vi säger stort tack till Unibet.
Men på tal om tragiskt då. Jag har ju då ett problem med mina långa ben och det sker varje vinter när det är lite halt ute. Det man gör när man har långa ben är att man tar långa steg, långa kliv ju. Och jag går snabbt på stan. Mina döttrar har glädjande nog ärvt detta av mig. Så när vi går fram på stan så liksom, vi passerar liksom alla i ytterfil konstant hela tiden.
Men de har också väldigt långa ben. Alltså de är ju smala, ja, och långa ben. Så
men de är inte lika långa som mina ben. Men problemet,
men du har
är
inga muskler på dina ben heller.
Nej, det har jag inte så mycket av. Men när man tar ett riktigt långt kliv, då är ju egentligen, när foten sätts ner i marken, så är ju tyngdpunkten farligt långt fram. Men det funkar tack vare friktion. Det är alltså det fysikaliska fenomen vi kallar friktion. För foten glider ju inte framåt, för den stoppas av asfalt eller vad det nu är, grus eller någonting. Det är liksom så här, den stoppas. Men råkar man då med ett av de här långa kliven sätta ner foten lite för långt fram på en glashal punkt, då faller man ju. Och det sker ju då för mig en gång per år kanske, när jag inte tänker på hur långa kliv jag tar och den här tyngdpunkten är för långt fram. Foten glider rakt framåt och jag går ner i någon slags improviserad spagat och det är liksom förnedring. Det går an, för man kliver upp och så är det inte mer med det. Men det som då hände i morse var då unikt för mig. För är det någon plats jag inte tar höjd för att jag tar långa kliv och tänker på friktion, glashalhet, den känslan och närvaron av glashalhet som är med mig när jag är ute på stan nu vintertid, den lämnar jag ju alltid bakom i hissen. Det finns ju ingen anledning att ha det top of mind i lägenheten. Men då i morse, när jag är vrålirriterad för att mina barn har slarvat med hundarnas promenad, så en av dem har bajat inomhus och jag har plockat upp det. När jag då ska gå in i badrummet och slänga bajet jag har plockat upp.
Bajet? Vad fan är det här? Ja, jag skitsamma.
Ja, men jag orkar. Ja, men bajset och skiten. Jag vet, skitsamma.
Ja, ja.
Då ser jag inte att den andra hunden också har bajsat. Och jag sätter då ner foten med tyngden för långt fram. Halkar på, alltså jag halkar på hundbajs i min egen lägenhet.
Med tanke på mycket skit.
De här långa låren jag har liksom faller ner i liksom en alltså jag har aldrig känt mig mer hatisk i hela mitt liv.
Men jag menar,
aldrig.
Nej, det förstår jag, men det är ju rättvist med tanke på hur mycket skit du snackar om de där hundarna. Det finns en gud och så vidare. Känns det ju lite så.
Jag ville bara ventilera det, för att det är någonting med det.
Fick lägenheten, ska den nu saneras då?
Men det finns ju sprayer och skit och så liksom, du vet, jag tömde en hel flaska och jag var så irriterad.
Jag antar att dina döttrar inte tog hand om det.
De var inte hemma, de hade ju gått skolan redan, så att de hade flytt fältet.
Tänk om du hade älgat dem med dina långa ben till skolan. In i deras klassrum.
Fulla skit.
De skäms redan för dig, liksom som du är bara. Men att då kliva in med bajs på dig. Som liksom taget ur en Pasolini-film. Kliver du in där du har lite så här, du smetar in dig med lite bajs i
bara
ansiktet.
Bara för effekt.
Och säger ursäkta, jag är Pella och Jonas pappa här. Så här är det här själv, berättar hela storyn.
Nackdelen med att ha långa ben, och så pratar jag om det fysikaliska fenomenet friktion, och vi ritar upp.
Så skulle ringa 3 timmar senare.
Ritar upp på svarta tavlan, eller vad de nu har, whiteboarden, liksom så här, hur det funkar med ett ben som sätts i långt fram, friktionen stoppar halkning och så vidare. Ja, men det som jag gör då istället, som ett sätt att avreagera, med att jag tar den här flaskan som är helt full med stain remover, eller vad, fläckborttagare.
Ja.
Och så sprayar jag, och så räknar jag högt varje spray till flaskan är helt tom. Och jag vet inte, 180 spray kanske. 1, 2, 3, fin. Och det var den ritual, under den räkningen till 180. Och jag dränkte ju formligen liksom det här golvet i vätska då. Men då försvann ju ändå mycket av...
Fanns det något Gösta Ekmanskt över den här verklighetsscenen?
Jag skulle säga så här, jag faller ju inte komiskt. Det har jag aldrig gjort. Men däremot möjligen kan jag se framför mig en filmscen när en arg pappa räknar högt och sprayar.
Jag måste bara säga, Gösta Ekmans så åsyfte, han hade ju då den, han är väl många liksom klassar som, vad är det, Sveriges Jacques Tati, som också var en sån här, alltså Chaplin var han väl också, Sveriges Chaplin, alltså en
Buster Keaton i någon månad, men såhär,
utan repliker,
komedi, ja.
Utan repliker kan han vara rolig då. Ja, han är väl liksom, han är en fattigmansversion av Mr. Bean, om vi ska vara helt ärliga.
Jag skulle ändå säga mycket, mycket mer fysisk. Mr. Bean, det är 100% hans ögon och mun, och alltså hans liksom grimaser, som när han liksom inser att hans matteprov är för svårt, eller vad det nu är. Men Gösta Ekman, när han då var sin karaktär, Herr Gunnar
Papphammar. Kan vi Mr. Bean tillräckligt mycket för att säga det?
Jag skulle säga att jag plöjde Mr. Bean i min ungdom. Och nästan bra. Bara ögon och grimaser med honom. Men när han var däremot Herr Gunnar Papphammar, jag tror att någon film eller någon serie hette Från och med Herr Gunnar Papphammar, vilket ändå, och det är en klassisk trailer eller du vet öppningssekvens när han kommer gående på ett fält och man ser bara hans överkropp, han har kavaj och hatt på sig, så kommer han ut på en väg, då ser man att han är helt naken då under det, sen går han ut i ett nytt fält. Ja, det är genialiskt.
Ja, men så här är det, jag ska säga så, han var väl, när jag säger fattigmans, kanske hårt mot honom då, hans legacy, jag orkar inte, det kan man väl säga, men det var ju lite mer. Alltså Mr. Bean är ju åtminstone lite mer subtil, kan man säga. Och vad är det man säger i USA? Det kändes som, för ingen av de där killarna var, som man säger i engelskan då, diverse kanske. De kanske hade bara
hade
liksom
väl en grej och
ett läge egentligen.
Bäst i världen på det. Men
nu lever ju Mr. Bean fortfarande. Men bäst i världen vet jag inte om Gösta Ekman var. Men det finns väl en klassisk då Papphammar-scen när han trasslar in sig själv i en telefonsladd. Är det inte så?
Ja, dels det. Men det är ju när han har tagit på sig rullskridskor som var populärt.
Varför har han tagit på sig rullskridskor?
Ja, men han ska väl ut och åka rullskridskor för att det är populärt då.
Varför då?
Ja, men vadå? Det,
men han är en gammal gubbe.
Jo, men han ska, vadå, han var ju mycket yngre. Då var han ju mycket yngre än vad vi är
jo,
nu.
Men det var ju gubbfeeling på när man hade liksom.
Jo, absolut. Ja, jag vet, men han var ju relik från en annan tid. Och så tog han på sig rullskridskor och sen skulle han ut ur lägenheten. Han kommer inte ut ur lägenheten för att han slirar runt med de här rullskridskorna. Ja, det är jättekul, måste jag säga. Men det som var filmiskt var möjligt.
Är det
ja,
det?
Jag såg det kanske för ett halvår sedan, jag tycker att det håller. Men när jag räknade till 200 med sprayen och räknade högt för mig själv ensam i lägenheten, då kände jag, det här är en filmscen i någon jävla film åtminstone. Och det hjälpte mig.
Jag kan inte hitta en brygga mellan bajs och Ulf Kristersson, tror jag. Eller så kan man det. Även han går på toa. Ja. Så är det ju. Även han sitter och tittar
Macron
in i en spegel.
Macron har varit i stan. Ja,
Det var det jag skulle säga. Macron har varit i stan då. Och innan det här besöket så förstår jag det som, för jag orkade verkligen inte titta på det här klippet, men så har han då skickat ut något klipp, för först var det någon som skrev att det var
väldigt omtalat.
Ja, men först var det någon som skrev AI, då tänkte jag, ja men vad coolt, eller coolt tänkte jag inte, men ja, då är det den första liksom riktigt stora liksom AI parodin då, utan det här var på riktigt då, och han då lite skämtsamt pratar om Sverige. Och det är så, jag läste Kristin Lundells, tror jag, ledare i Expressen, och det var då jag sa, nej, jag vill inte se det här. Men det är så här, referenserna är att det är så dåligt så att det blir tragiskt då. Han pratar om fika och sånt där, svenskarna är också rädda för att ta konflikter, alltså så här, det var bara, det kändes som att det var
Kristersson, för de som inte har sett det, hälsning till Macron, nu kommer du till Sverige, det här är saker du behöver veta för att då känna dig hemma i Sverige och välkommen. En liten grundkurs, och det handlar om fika. Alltså,
jag tror de tänkte att det skulle bli viralt i hela Europa. Jag tror att de tänkte vilken, men åtminstone i Frankrike, vilken skön
möjligen
statsminister.
Ja, men det är ändå så, det där har ju sannoliken kritiserats vid det här laget, men det, när jag tittar på den så tänker jag för mig själv, när jag ser de första 15 sekunderna, ja, det är klart att det här är dåligt. Man kan inte vänta så mycket annat. Jag är inte överraskad av det. Magdalena Andersson hade absolut inte gjort det. Nej, men så är det bara. Ingen svensk nu existerande politiker hade gjort det bättre. Men det som de kan undvika, jag sitter ändå och tänker så här, det är som att jag sitter och är liksom redo för en,
jag vill inte plåga mig själv med det där. Jag vill inte det.
Jag sitter och tänker så här, jag ska försöka dra någon slags, det är ju först när man sitter kanske ut, man grillar eller något, så är det en geting som far runt, man tänker så här, sticker det mig nu, då jag blir så jävla irriterad. Men nu ska jag försöka sitta lugn. Jag vill inte att mina barn ska ärva den här insektsfobin. Jag sitter lugn, men sticker den ändå, då blir man ju extra arg, för man har suttit och eldat upp sig lite grann. Och så lite grann var det när man såg det här och såg sekunderna räkna ner. Okej, nu är det bara 30 sekunder kvar i klippet. Han kanske inte kommer säga någonting om fika ändå. Det vore väl ändå lite härligt om han inte säger någonting om Swedish fika. Men det gör han. Och där kände jag att där
manusförfattaren borde
bränns på bål.
Ja, det var
bränns
faktiskt det jag tänkte.
Verkligen. Stockholms blodbad.
Jag tänkte exakt bioaktuell samma
nu.
Sak.
Uppföljaren kommer på svensk bio i höst när manusförfattaren till Ulf Kristerssons tal till Macron bränns på bål utanför riksdagen.
Ja, men jag fattar inte varför du inte plockas in, som vi har sagt det så många gånger. Du borde, vilket parti som helst, det här är liksom inte ideologiskt känner jag. Du borde ju plockas in som någon slags gatekeeper. För hade du fått det här tänker vi dra ut vid lunch. Alltså, då hade ju du hade ju stoppat, kort sagt. Du hade sagt, detta går det liksom, inte.
Jag kände verkligen så här, kan jag bo kvar? Alltså det är lite grann som de här, alla de här kände sedan som meningslöst sa 2016. Jag lämnar landet om Trump vinner, alltså USA. Och så gjorde de förstås inte det, ingen jävel. Jag kände lite så där, nu kan jag bo kvar i ett land där det här är vårt ansikte utåt. Och jag menar, nu handlar det inte om hans politik, det handlar bara om hans humor. Det är liksom inte klokt att Swedish Fika kan få leva
på. Ja, men hans humor, men humor, men också liksom taktlöshet och någonstans. Alltså det är, för mig blir det till slut nästan ett intelligenstest. Jag vet inte, jag känner så här, har man inte kapacitet att se vad, då, alltså så här, man pratar mycket om liksom, vad är en säkerhetsrisk och så vidare. Jag tänkte,
ja, men
så här,
jag vill inte ha ett enda mejl nu till podcast@podff.com när någon säger, fan vad ni ska hacka på Kristersson igen bara för att ni inte röstar på höger. Det har inte i detta fall med det att göra.
Nej, alltså nej. Det måste jag verkligen säga. Det här hade lika gärna en mer vänstervriden politiker kunnat gjort. Men när man pratar om ytterst så är ju ändå,
det är
då,
som att Swedish Fika är ett svart hål som suger ner allting i sig liksom. Allt sugs.
Jo,
in.
Men jag tänkte också, men jag menar också, jag vet inte hur det ser ut, men i USA så är det ju ganska ändå så presidentens makt ganska begränsad på så sätt att vissa beslut måste ju dras via en senat och via sin kongress. Men det då, som jag förstått det, en president kan göra, det är ju liksom drop the bomb. Det beslutet kan tas
exekutivt.
Hyfsat exekutivt och improvisatoriskt. Nu är det väl ändå så att samma sekund Trump säger, om det nu, det känns ju mest troligt då, drop it, så kanske ändå finns en 3-4 personer där som då skulle kunna liksom kliva in och liksom med risk för sina egna karriärer på något sätt stoppa det. Ja. Men who knows? Men jag vet inte hur det ser ut i Sverige, men jag, just med tanke om det nu är hyfsat samma upplägg i Sverige, jag tänker ändå att det kan vara det. Eller så är det inte så. Att en människa som har liksom, det, han blir en säkerhetsrisk känner jag, om man är så dum i jävla huvudet att han skickar ut det här och tycker att det känns okej. Då känner man ändå, jo, men det är lite god manläge på Kristersson.
Ja, men jag känner också att jag kan liksom inte bara åka med.
Han kan lära sig saker utan till, känns det som. Jo. Det jag känner att han kan.
Jag vet, men det är ju också så. Alltså, jag måste ju ändå bli någonstans jävelens advokat för det här resonemanget också. För det är ju tyck och smak detta. Och sen kan man ju liksom beklaga sig, och jag har ju precis gjort det. Jag vill till och med bränna upp manusförfattarna på bål utanför riksdagen. Men fortfarande är det ju så att säkerhetsrisk och säkerhetsrisk liksom så här.
Nej, men
folk har bad taste.
Jo, men det är sant. Jag menar med att för mig känns det ändå lite så här, hur, alltså när man ser den i Gunnars drömmer, så tänker jag då att han ofta tänker, hur kunde en så korkad man bli statsminister? Det känns som att han tänker så här, det är ju liksom, det är öppet mål för mig att knuffa bort Kristersson. Strömmer har någonting. Tveklöst har han.
Ja, det har han, så här, verkligen.
Jag känner verkligen, ska de...
Det kan vi verkligen säga till alla liksom lyssnare som lutar lite mer åt höger, som stör sig på när vi lutar åt vänster. Strömmer har.
Ja, men jag tror att han många gånger om.
Och jag vill tro att Strömmer skulle inte sitta där och svamla.
Nej,
och
nej, nej.
Han skulle sagt, ja, det här blir kul, jag kan göra lite film, men kan jag liksom dra in lite annat folk här bara. För de här manusförfattarna har jag precis liksom bränt på.
Man skulle också ställa frågan, är det rimligt? Är det här vi ska göra? Men det känns ju som att, du vet, han verkligen tänker, tror jag, dagligen. Hur gick det till? Att jag ska behöva lyssna på den idiot dag efter dag?
Är det någon människa som bidrar sin tid i Sverige idag, så är det ju Ström.
Ja, men jag tror, låt oss säga att i och med att det är liksom, det känns ju som, ja, det är en turbulent värld. Det är inte osannolikt att en regering byts, för att få, det kan vara så under såna här tider då. Och då måste jag säga att det smartaste de skulle kunna göra är ju att säga till Kristersson, åk nu hem till Nyköping och liksom träna och bara pensionera dig, för det här går.
Strömmer har en tidslinje i sitt huvud nu, och det är så här, okej, det är svängiga tider nu, oppositionen är alltid stark i det här läget. Nästa val är vad då, 2026? Ja, då kommer vi att torska. 2030, det är min tid.
Nej, jag tror för att ha en chans 2026 så tänker jag att han skulle kunna göra någon slags myteri. Att han börjar säga, jag håller det inte för osannolikt att han liksom jobbar, att det redan finns en skissad
jag
plan.
Jag tror, det finns inte på kartan att en statsminister som har blivit vald för första gången liksom, självmant eller låter sig övertalas och kliva av i sitt andra val när han vill försvara kronan. Nej, men när torskar man däremot?
Ja, men får han hela partiet emot sig? Jag menar, Kristersson var väl instrumentell. Det är något annat att sparka en, eller att liksom att se till att en partiledare inte blir omvald. Men han var väl väldigt instrumentell i att få bort Anna Kinberg Batra, som tidigare var en allierad och någon han tyckte om.
Men så här är det. TV4, jag läste precis att TV4 ska göra en ny säsong av Förrädarna, det här världsformatet då. Det känns ju som att en reality-förrädarna inne på Moderatkansliet med Strömmer som någon slags... Dragomir Mirsic med programledare får göra det även där med sin, som någon har sagt det då, spelreklamsröst. Som man har när jag läser upp de här replikerna.
Den känslan är lite att Strömmen vaknar upp mitt i natten, kallsvettig, och säger till sin fru: jag måste göra mig av med honom. Och han vet ju att det
ja, men enda skillnaden är, jag tror inte att det är kallsvettighet alls. Jag tror att han är jättekall. Han bidrar sin tid. Det är liksom som någon som Spökplumpen, så den här karaktären i Kalanka. Ingen kan bida sin tid på en fängelsebrits.
Fast han vill också tjäna pengar. Strömmer vet att han kan bli väldigt, väldigt rik politiken. När han lämnar
så han vill
politiken
ju, så han vill maxa.
Så 2030 är ju långt
är
fram.
Ganska ung.
Och så ska han dessutom sen sitta 8 år. Om man ska sitta 8 år till 2038 eller något sånt där. Han vill casha in tidigare. Men då, apropå, det var inte bara det här jag skulle snacka om i Kristersson. För det bara slog mig att han har fest, privat fest, och sen har han en fest på Sagerska. Och det sista jag vill prata om, och det värsta jag nästan vet, är folk som ska liksom, du vet, prata om hur mycket den festen kostar och tycka att det är ändå på det stora hela en ganska liten kostnad att han har en mottagning mitt på dagen då i Sagerska. Och man tänker också så, ja men vad fan, man tänker också så här, det har väl statsministern över hela världen.
Det är ju ganska lågt hängande frukt att ge sig på det. Så du har en intressantare infallsvinkel, tack god.
Men då ser jag då att de gästerna som kommer till den här festen är vilka de är. Men en av dem är då Mikael Bindefeldt, den här festfixaren då.
Ja,
och bara några dagar sen, han är PR-man, så han är smart. Han har liksom uppvaktat Kristersson, som är då ganska korkad. Och detta medför ju också då att han får med honom på tåget när han då delar ut sitt stipendium, som jag inte vet så mycket om. Men det finns väl inget dåligt i att han har en stipendium egentligen. Men där står Kristersson, som jag förstår det, och är närvarande vid den ceremonin. Och det är smart jobbat av Bindefeldt att så att säga få, ja, men det då som slog mig, att det är så återigen ett kvitto på att det är någonting som liksom inte stämmer med Kristersson. Varför det blir för mig åtminstone allt mer tydligt att han behöver en god man. Det är ju då att han bjuder in då Bindefeldt på den här festen. Och de har träffats väl tidigare också. För då slog det mig att liksom det ombytta roller. För jag tänkte på när... Att det är han som trånar efter Bindefeldt. Hans, liksom, hans bild av att vara så här... en ung på något sätt politiker, och att han är så här, att det finns en glammighet kring hans person. Då tänker han, hur når jag dit? Jo, det gör jag genom att bli vän med Mikael Bindefeldt. Och då tänkte jag på när Frank Sinatra, jag läste någon bok, det läste väl du också, att han var då när han gjorde ju allt för att bli kompis med
Kennedy.
Det var ju, han byggde ju om huset i Palm Springs. Kennedy hade väl tackat ja till att komma. Och sen i sista sekund,
och i sista sekund
så ställde han in, och Frank Sinatra blev galen. Jag ser, parallellen här är väl, ja, den är, jag vet inte om
jag tror att Sinatra till och med byggde en helikopterplatta så att Kennedy skulle kunna landa på.
Ja, men det var liksom galet.
Och sen något dygn innan var det någon rådgivare, en sån som Kristersson borde ha, som sa till Kennedy, fan du vet, Sinatra är ändå kopplad till maffian i Chicago, vad han heter, den där maffiabossen. Det ser kanske inte riktigt bra ut, han krökar liksom dygnet runt i Las Vegas, det är horor. Du kanske inte ska associeras med honom för intimt. Så vi
horor var inte det mest problematiska på den tiden.
Nej, kanske inte, men det var väl en del
så här, det hade de gemensamt. Ja, det hade de gemensamt.
Men, JFK. Ja, men då är myten att Sinatra liksom sprang och kastade hammare omkring sig. Han blev riktigt, riktigt sur. Ja. Men den rådgivaren som Kennedy hade, som tackade nej till Sinatra sent, borde ju Kristersson ha när det handlar om Swedish fika, kanske även om Vindefält.
Ja, men det var jag menade med bara att det är osade så här, att Kristersson skulle äga Vindefält och då inte dyka upp på den här ceremonin eller någonting, eller i andra sammanhang som han har lovat att liksom supporta Vindefält. Det skulle aldrig ske. Alltså här är det ju då, alltså det är den Sveriges mäktigaste människa då, på pappret åtminstone. Han liksom, du vet, trånar efter en festfixare som onekligen har sett sina, tror jag, liksom, sina hippaste dagar. Det får man väl ändå säga. Och det är så här, det är någonting som, det som jag kände den här veckan var, det är så jävla tragiskt att Mikael Vindefeldt kommer där liksom tuppig till den här festen och du vet, ska liksom överräcka någon gåva då. Och man vet att Kristersson tänker, det är helt otroligt att han är här och han ger en gåva till mig. Alltså, det är någonting i det som man tänker så här, men vad, nu har jag ju redan flyttat från Sverige, så det behöver man inte göra. Men
grejen är så här, Filip, det är så här, ingen bryr sig om att
han, men jag bryr mig. Jo, jag vet, men jag kan väl åtminstone säga det,
röstar du ens längre?
Ja, det gör jag.
Ja, okej.
Okay. Ja, men
kommer du ihåg det?
Ja, men det är väl klart, jag har ju röstat alltid.
Men jag har en diffus känsla av att du glömmer att poströsta ibland. Och så säger du att du röstar.
Du vill att, ja, fy fan vilken jävla stereotypisering av
mig. Men,
du
vet, vad fan, det är väl det enda vi ägnar oss åt.
Det är inte så att jag tar, det är inte så att jag liksom tar på mig kostym och åker ner till det svenska konsulatet. Nej. Och liksom och tillber liksom att jag lever i en demokrati. Det gör jag inte, men jag röstar. Jag fattar bara, att folk inte bryr sig.
Ja, men jag menar att så här, det sticker inte i ögonen på nästan någon annan än dig och i viss mån mig. Folk bryr sig inte. Så det är inte det. Fika är mycket värre. Swedish fika är mycket värre.
Men det är väl klart. Men jag menar bara att det går någon slags rak linje. Det är det jag säger. Mellan det där och liksom hans dåliga omdöme överlag. Och då bara när jag tänkte på, ja, då den här, jag tänkte på den här Sinatra-grejen. Att det är något så, det är lite ombytta roller då med en liksom statsminister som inte ser hur den här sluge ändå, det får man ju säga, festfixaren har en plan. Han vet ju att han, när han kan säga till olika då företag som han jobbar med och säga, men det är att Kristersson kan dyka upp. Det kan han göra. Ja. Och han är väl, Kristersson är väl också med i Solsidan.
Ja, han har en cameo i det. Ja, jag vet, men det får man tänka sig. För hade Löfven gjort det så hade man inte studsat på det lika mycket. Man får ändå tänka på hur mycket av ens liksom magkänsla som har med ens politiska tillhörighet att göra.
Fan, nej, det har inte det. Jag hade liksom, här har vi har ju liksom audiosugit av Gunnar Strömmer i 5 minuter i den här podden.
Jo, och det känns heller inte som att Gunnar Strömmer skulle liksom svansa för Vindefeldt heller. Han har allt.
Han har Gunnar Strömmer också. Han har ju omdömet, tror jag.
Ja.
Det är, han har ju om, det är liksom en
kvittning. Jag vill leva med honom.
Kristersson går upp på morgonen, så tror jag verkligen han tänker, idag kommer ju Vindefeldt hit. Det blir kul. Det är hans visslande.
Ja, verkligen. Gud vad munter du är, älskling.
Strömmer ser det här. Jag måste rädda svenska folket från den här galenskapen. Den här fullständiga idiotin. Ja, man får väl lämna det där. Men det är väl viktigt att man... Att vi ändå fortsätter hålla honom under uppsikt, vare sig det är små eller stora grejer. För det är också underhållande givetvis. Men man kan så att säga, likt Gunnar Strömmer, se någonting större och farligare i det. Strömmer ballar ur och har presskonferens, vet, YouTube kliver upp och säger, jag är ledsen, jag måste säga det här nu. Alltså likt fotbollstränaren Jürgen Klopp då, som i veckan meddelade att han hoppar av Liverpool. Jag blev så lycklig när jag läste att när han hade omförhandlat kontraktet för 2 år sedan, då krävde han då ingen löneförhöjning själv, vilket ju är ganska oväntat måste man säga. Men istället sa han till då ledningen i klubben att jag vill däremot att ni liksom allokerar 2 miljoner pund som sen ska då spridas ut mellan de här, min stab, alltså människorna som hjälper mig med träning och mental coach. När man hör sånt, då kan man vara cynisk. Det där ville Klopp att det skulle sippra ut. Jag väljer att...
Men vet du vad, det är någonting, alltså, på samma sätt som att politiker ju alltid, det är därför det finns ett politikerförakt. Det finns inte ett fotbollstränarförakt i samma utsträckning, men, eller idrottspersonförakt. Men på samma sätt som man blir på hugget när politiker gör saker, så är man benägen att se idrottspersoner, oavsett om det är tränare eller liksom aktiva, genom ett ljusare filter. Jag tror att det är också därför många faktiskt, och även jag, blev så tagna när Arne Hägerfors gick bort i veckan. Att det är någonting med de här människor som liksom, Vad är det med idrotten som gör att, man blir liksom, man blir blödig på något jävla sätt? Jag gick liksom och var liksom lite sorgsen, även om man har varit sjuk länge och man har hört väldigt så här vemodiga skildringar av Arne Hegerfors, att han var liksom...
Det är väl någon slags förstör, men jag menar, det är ändå, tror jag, människans vikt av att vi erbjuds förströelse.
Ja, människor som har liksom soundtrackat ens förströelse. Alla de här Pontiac Silverdome som han kommenterade, och liksom alla de här klassiska referaten, hockey. Jag såg Ankan Parmström var intervjuad i TV, satt och grät. Jag gråter ju bara åt Pretty Woman i vanliga fall. Men nu gråter jag, nu fattar du
ju. En film där Richard Gere knullar en hora, där han hade också behövt en rådgivare. Nämn en annan film, säg Schindler's List istället, Arne.
Helvete.
Fast den är ju rimlig.
Helvete. Det var hårt. Det är väl fan också, det är väl någonting att Ankan Parmström gråter åt Pretty Woman. Det har ju någonting.
Jo, men det är väl också, jag ska säga, det är ju rimligare naturligtvis. Det han vill illustrera var att han är lättgråten, för Schindler's List gråter väl alla till.
Ja.
Men så här, hade han sagt, nej, Billy Elliot istället eller, nej, någonting. Men Pretty Woman är ju den minst sorgliga filmen som finns.
Men man gråter ju inte av sorg, han gråter ju av glädje när Richard Gere återvänder till Julia Roberts lägenhet med limon.
Men det är ju en horknullare. Han är ju liksom en horknullare.
Men Ankan har väl sett saker på sina resor. Han har väl omgetts av kollegor som har varit horknullare också. Absolut inte han, och absolut inte Arne.
Precis, han tillhör generationen som inte har några som helst problem med prostitution, utan att sagt att han själv gick till horor.
Nej, men han känns inte så alls. Men det var ju också rörande, tycker jag, att han berättade att när Arne och han var ute på de här resorna, och alla deras kollegor.
Men du måste väl hålla med att han hade kunnat valt ett bättre exempel, ja, än Pretty Woman.
Nej, men hade han valt ett...
Men det är alltså en horknullare som ångrar sig.
Men vad fan, du är så jävla sträng nu. Jag menar bara, hade han valt ett rimligt exempel som Billy fucking Elliot eller Schindler's List, ja, det gråter ju alla åt. Det är något jättespänstigt.
Jo, men han hade kunnat säga, jo, men så här, jag gråter ju åt den här scenen i Notting Hill när du
men
vet.
Men det gör ju alla, det gör ju alla. Det är jätte, jag blir superlycklig. Men det var också fint när Ankan sa... Att jag, när
vi... Han hade varit coolt om han hade sagt, jag gråter ju till och med när horknullaren Richard
återvänder.
Gere, du vet, återvänder i limbo.
Ja. Ja, det hade varit otroligt. Och du vet, direkt i Efter Fem. Jaha, ja, vi hör vad du säger, Ankan, men kanske kan använda ett annat språk.
Men han säger, men vadå, förstår ni inte? Det jag försöker illustrera här, man ska egentligen inte gråta av den scenen.
Men då berättade han då att när han och Arne var ute på de här resorna, där kollegorna då söp sig till apstad. Alltså det var ju liksom, de var ju med på 80-talet när sportjournalister liksom... Det som Olof Lund alltid påpekar, nu behöver ju sportjournalisterna skriva 17 kröniker per match. De jobbar ju typ jämt, men då hade de ingenting. Ja,
Olof Lund har ju framförallt valt att leva ett sånt liv själv. Han är ett extrem exempel.
Jag vet, men det är klart det söps mer för. När man ser liksom Erik Niva på något sportbladet klipp stå och höja en öl mot skyn för att smaka hur ölen smakar i Kenya, då förstår man, det blir inte mer än en öl från honom. Sen måste han börja gå och randa och lämna liksom fyra texter.
Ja, men han hade ju inte Erik Niva är också ett dåligt exempel. Han hade inte supit på 80-talet heller.
Nej, han hade ju varit Arne Hegerfors då. Det är det som var liksom, när Ankan sa att när vi andra gick ut och svirade.
Nog finns det sportjournalister som super. Det måste
ja, alltså... okej, men nog söps det mer för. Det kan du väl också
tycka. Fan, jag gillar att idag i den här avsnittet, det är liksom jag som är ifrågasättaren mer. Och du som får stå till svars.
Det är bara för att du har gjort det nu i 3 minuter. Men,
fy fan, vad hård säger du är. Ankan... Okej, jag försöker balansera en liten kul tes. Ja, okej.
Ja, absolut. Men Ankan säger då att jag var ju den som var ute och svirade med mina kollegor. Arne Hegerfors gick alltid upp på rummet och kollade på TV. Du vet, lokal TV.
Ja, säkert memorerade laguppställningar och sånt där. Kan
ja, verkligen noggrann. Men de få gångerna Arne följde med Ankan ut och drack några öl, då sa Arne alltid, det här var ju mycket roligare än jag trodde. Och det är någonting i liksom den här...
Det säger väl precis varenda människa som liksom släpper sargen lite grann, eller hur? Hockeyreferens där också, för övrigt. Men alltså jag menar, det är väl inte så här... Det är väl inte...
Visualisera nu istället Arne Hegerfors plirig och liksom känner sig busig och lämnar hotellrummet och liksom den lokala tvn i Wien och går ut till någon bierstube där liksom de dyngraka horknullande kollegorna,
han stod ju inte på bardisken i bara överkropp.
Nej,
och velade med
men
liksom
han står där i den stunden under VM 1987, låt säga, så är det ändå vackert att liksom har fått med honom ut på dåligheter. Sen vet man att dåligheterna kollegorna ger sig ut på bordeller, det är liksom, det vet ingen hej då. Arne kommer ju gå hem om 20 minuter, men det var någonting med den lilla bilden bara som rörde mig.
Men jag håller med dig, och vi ska verkligen skänka en tanke till Arne, för vi hade till och med någon idé om att göra en långfilm liksom löst baserad
en sportkommentators liv, ja, precis.
Karriär och ålderdom så att säga.
Ja, men det var någonting så jävla rörande när man läste om att när hjärnan började ge med sig så att säga på ålderns höst för honom, så var det så att han hade svårt att komma ihåg vad han hade gjort på dagen, men han kunde varenda hockeyreferat och varenda spelare från 80- och 90-talet och 70- och 80-90-talet. Det satt fortfarande i hjärnan, och det är någonting med det som också är liksom något djupt sorgligt och mänskligt.
Det är som du säger, det är ett soundtrack till ens liv, och det är väl så här, vi är väl den perfekta generationen för Arne Hägerfors. Nej. Och det är inte alla som naturligtvis lika intresserade av sport. Men då kan man känna att det, de som inte är intresserade av sport, de har kanske liksom inte heller upplevt det här. För det är inte så att det är på någon liksom annan förstörelse där man har just det här.
En kommentator
typen av...
Ja, men går man och
ser... det är liksom Melodifestivalen liksom. Det är väl det är sånt där då i så fall.
Möjligen, men då är det så mycket så... Ja, men så, visst, man kan ju argumentera för det. När Martin Dahlin nickar in 3-1 mot Ryssland eller vad fan det är, och Arne Hägerfors pratar om Pontiac Silverdome, då är det Martin Dahlin man liksom så att säga älskar mest givetvis, och Kenneth Anderssons fina inlägg, och man ser fram emot den här matchen som ska ske på midsommarafton och så vidare. Men Arne är en del av, han är liksom infräst i upplevelsen när man ser den igen på YouTube sen. Det är någonting.
Men man vet ju inte riktigt vem som var kommentator när Digilay var det 84 eller något sånt där, den vann kanske eller när, ja. Mm. Ja, men det, man vet ju inte vem det var som kommenterade det.
Nej, verkligen inte. Så att det är en speciell liksom, radiosporten samma sak. Det är någonting, det där skrået som är liksom lite, ja, inte vet jag, statyläge på något jävla sätt. Nej, jag tyckte det var...
Men jag ska bara säga, men det var samma så här, i dessa också så här Saudi sportwashing-tider, så är det någonting med Klopp, och då säger man detta, och så nästa vecka säger han, jag har precis gjort klart med saudiska landslaget. Man vet ju inte. Men, ja, men att han sa, utöver då att han ville donera då två... Att han sa att de skulle liksom lägga undan 2 miljoner pund till liksom staben, så sa han också att...
Säg gärna ordet allokera en gång till om du vill. Du får säga ordet allokera igen.
Det reagerar du på, men inte att Ankan hylla, liksom, gråter åt en horknullare som blir tillsammans.
Nej, men jag kände,
okej, jag åker liksom tillbaka till den här kvinnan som har precis har sålt sin kropp mot mig. Då sitter du och Ankan liksom storgråter.
Jag noterade bara...
I er värld är Richard Gere offret. Richard Geres stressiga liv. Man fattar att Richard Gere hade det tufft. Att han liksom, han kunde ju inte binda sig.
Jag noterade bara ett audio glow i din röst när du sa ordet allokera
förra
gången.
Ja, men det får
du
gärna göra.
Jag anade att du var sugen på att säga det igen.
Okay. Jag tror att det var så att det var det ordet som användes där jag läste det här. Men då sa han också att jag kräver också att hela staben är med på lagfotot.
Ja.
Det har de aldrig varit tidigare. Och det var någonting i det som bara var så här. Ja, men det vet man känner ändå, man är väl också svältfödd på historier om folk som inte bara tänker på sig själva kanske. Jag vet inte.
Ja, så är det väl.
Och när då Klopp gör den här intervjun bara och säger det här att det var någonting i det. Ja, jag vet inte själv, man känner som man är naiv då, men han sa I've run out of energy. Han sa ju det. I don't know if I have the energy. Det kändes någonstans som att det var på riktigt i alla fall.
Ja, men det är lite tabu. Det är tabu att säga att man inte har någon energi. För det är liksom
det är liksom osexigt. De är ledare för klubbar, företag, ska ju ha energi.
Ja, men det är också så här, han exponerar sig också för, ja, men du vet, som man ser liksom en bindgalen Guardiola, du vet, om det när de möter City nästa gång, så far omkring som en galning. Ska då fansen se Klopp och tänka, fan, är han trött redan nu? Är det därför vi förlorar? Alltså att man har man en gång sagt att man running out of energy. Ja, men när liksom Trump pratade om vad nu var Jeb Bush med low energy person. När man har börjat förknippa low energy med en person, då it sticks, så att säga. Det är liksom det är,
ja, och sen är det väl så, det är väl inte ovanligt att folk, jag menar, när Reinfeldt som satt många år, eller liksom Ingvar Carlsson, vad fan som helst, det är väl ofta
dränerande.
Det som gör att folk liksom hoppar av. Men det var någonting i det där.
Men en sak är säker, Kristersson saknar inte energi. Han får liksom energi varje dag de här stunderna.
Nej, men det han inte vet är att Gunnar Strömmer då, likt Klopp, planerar en solo presskonferens där någon intervjuar en
Klopps,
och lägger ut bara på Moderaternas hemsida utan att Kristersson vet om det här, där han då bara säger, ja, ni tänker alla saker samma sak som jag, och jag känner jag klarar inte det här längre. Ulf Kristersson liksom kan inte leda det här landet längre. Han är för desillusionerad, kändiskåt och dum. Alltså, men han har liksom inte tänkt det ännu, Strömmer, exakt så. Men det är jobbigt för honom att gå till jobbet. Det är väl så här, det kan ju alla möjliga människor tänka så här, du vet, på ett jobb. Ja, jag kan ju inte säga det så här, folk som ska samarbeta i ett lag. Jag satt och tittade med mina barn på Masterchef då, USA. Så vad var det vi tittade på igår, så var det att liksom, alla de här deltagarna skulle då samarbeta med en annan person och göra mat. Och så är det så här, efter ett tag så säger de där, dags att skifta, så får den ena fortsätta när den andra är. Och det var då ett lag där den ena var så jävla dålig och den andra var liksom favorittippad i hela tävlingen. Och det man har svårt för som människa. Mm. Sen går de upp till Ramsey och så säger han, det här var katastrof såklart. Och alla de andra också. Då, och hur svårt det är för människa, när man ser i en människas ögon, där bara vill skrika, men det var ju för i helvete, det är inte mitt fel. Du vet den här känslan.
Alltså,
det,
man kan inte
göra det. Nej, utan då ska man liksom säga att man vinner som ett lag, förlorar som ett lag och så vidare. Jag vet inte om de sa exakt det, men den här känslan av att jag gjorde lika många misstag, men så här, vänta nu, 20 miljoner människor eller vad de har, 5 miljoner, har ju sett att det var en persons fel att det här gick åt helvete. Mm. Och jag känner att det är ju Gunnar Strömmer. Det är det han känner. Han står ju där, men han kan inte säga det. Ja. Han kan inte säga
bra,
det.
Bra. Lycklig är jag att du knöt ihop det på ett så bra. Jag undrar, vad fan är du på väg med det här nu? Men nu förstår jag precis att inte kunna säga det. Men samtidigt tänker han, precis som den här kockdeltagaren kanske, att karmamässigt så kommer liksom...
Men Gunnar Strömmer är alldeles för pragmatisk för det. Han är inte religiös.
Liksom, visst, han tror inte på en högre makt som ställer saker och ting rätta.
Nej,
han är alldeles för pragmatisk för det.
Nej. Men jag menar, när jag såg det här så tänkte jag också själv samma sak ändå. Så här. Jag tror att du och jag sällan upplever det, för vi är ynnesten av att titta någon som liksom, vi kompletterar varandra och har dessutom samma liksom, smak på många sätt och så vidare, men liksom, gång på gång så placeras ju människor i kontexter där liksom, människor också tänker, men herregud, det här är inte mitt fel, men nu ska vi liksom presentera det här ihop, eller nu ska det se ut som vi gör det här ihop. Alltså, det är någonstans, känner jag, att kräva mycket av människan också. Där skulle liksom Strömmer skulle kunna vara en maverick.
Ja, men att Strömmer inte har sagt ifrån gör honom till världens just nu kanske bästa människa.
Ja, men jag menar,
han är en tickande bomb.
Ja, men jag känner också att det kanske skulle vara mer okej. Ska människor faktiskt få börja säga att Strömmer skulle kunna säga så här, alla bra idéer som vi alla kan enas om, vilken politisk tillhörighet vi än har
kommer
haft,
kommer från mig.
Tänk om man står bredvid Ulf. Det hade ju varit helt otroligt. Ja. Håller du inte med om
det? Historiskt, det är lite
viral. Och sen säger jag så här, säg en bra idé du har haft, Ulf. En!
Vi är denna vecka sponsrade av Dressman. Och förra veckan snackade vi om linnekostymer. Det är ju sånt som hör årstiden till. Det är liksom, man känner sig som att man går upp i en annan nivå på något sätt när man har en linnekostym, tycker jag.
Det är lätt att börja snacka om talented Mr. Ripley och sådär. Och så kan man tänka. Mm. Men om man ser sig själv i spegeln då är det sannoliken inte linnekostymens fel. Den är ju kanon, den marinblå linnekostymen eller den ljusa linnekostymen. Sen får man ju leva med att man inte ser ut som liksom Jude Law. Det får man försöka.
Ja, men det kan man kan inte ha den kravbilden på sig själv riktigt. Men det är någonting med den här. På vintern är det ju ofta för dig och mig i tv och annat mörka kostymer. Att kunna ha en ljus linnekostym när det är sommar, ja, men då känner man sig som att man tillhör någon liksom ministratosfär åtminstone. Dressman jobbar med högkvalitativa leverantörer, så man vet att man får bra kvalitet på plaggen. Och som vi har nämnt förut så finns det massa olika storlekar och passformer, så det finns verkligen något för alla här. Man vet att man hittar det man behöver när man går till Dressman.
Och just nu har Dressman 30% rabatt på alla kostymer, så gå in på dressman.com eller besök någon av deras många butiker. Vi säger stort tack till Dressman. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar, och det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Syn kommer i olika smaker, styrkor och format, och i sortimentet hittar man Syn Citrus som har en smak av citron och lime toppat med apelsin. Och som vi nämnt tidigare så finns en ny prilla som är mjukare än tidigare för ökad munkänsla och komfort. Kommer i normal styrka 3. Läs mer på niko.com och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen.
Vi är denna vecka sponsrade av Finnair, som vi har jobbat med i flera år nu, va? Och är det något som kännetecknar Finnair så är det ju hög kvalitet och service. Alla gånger man har rest med Finnair, jag måste verkligen säga det, så har man känt den här servicen och den höga klassen. Det gör man inte alltid med alla bolag, va? Och man älskar ju att resa med Finnair som har så jävla många bra destinationer över hela världen. Tokyo, Hongkong, New York, Seoul, är det dit man ska åka nästa gång?
Och Finnair är ju otroligt duktiga på att hela tiden förbättra upplevelsen under resan. De har nya moderna nordiska kabiner i business, premium economy och economy class. Och deras app gör det otroligt smidigt då under hela resan, med allt från check-in online till den senaste informationen nära till hands. Den bör man ladda ner direkt. Vi älskar Finnair som kommer vara med oss under några veckor framöver. Gå in på finnair.se och se vilken nästa resa blir. New York, herregud, så det vattnas i munnen bara av tanken på New York. Vi säger stort tack till Finnair.
Får jag bara lämna det här ämnet nu, för det känns som att det är uttömt, och bara läsa upp någonting som du kommer
att bli glad. Ja, måste lämna allt just nu.
Jag vill läsa upp någonting som kommer göra dig glad. Jag vill gå ut på en happy note. Jag läste ett brev.
Jag säger att jag tycker det är happy att tänka på strömmen.
Ja, det är happy, absolut, ja, absolut. Men det här är happy på ett mer okomplicerat sätt. Jag är bara lycklig när jag läste detta. Det är ett brev komponerat 1981. Och jag vet inte var det återpublicerades, men jag plåtade av det. Och det är då skickat från Paris den 23 februari 1981. Och det är skrivet av Claes Östergren, författaren, som då hade slagit igenom med Gentlemen.
Han är du svag för.
Ja, men jag har läst inte alla hans böcker, men jag kanske har läst liksom 7 av hans böcker och blir impad typ varje gång. Han är en av de största.
Jag har läst Gentlemen och Attila. Det var länge sedan. Sen har jag inte följt upp det, men vad har jag följt upp egentligen i mitt liv? Gå vidare.
Inte allt, nej. Men då är han då i Paris och han då skriver ett brev till sin förläggare om att han behöver mer pengar. Det är liksom för att även trots framgången, branschen är bokbranschen, han har liksom...
Han gillade ju också festa på den tiden, tror jag. Alltså,
ja, men det är bara någonting, den meningen som är den sista jag läser nu, som egentligen inte, brevet är lite längre, men jag tycker att det är en mening som är i din smak, som jag tycker det visar att Claes är en person i din smak. Är du med nu då?
Ja.
Paris, 23 februari 1981. Salut Carlo. Carlo är väl hans.
Ja, salut menar han. Alltså, det är väl franska hans.
Ja, salut. Ja,
okay. Ja, bra. Ja, nu tappar jag moment. Bra att jag finns där idag.
Salut. Ja. Ja. Salut Carlo. Lever i fullständig misär. Firade min 26-årsdag i feberdimma. Ta mig fram till pulpeten med isdubb och vilja. Det är bara bra. En bra, ja. Att ta sig fram till pulpeten med isdubb och vilja. Det är bara en metafor för, eller en bild för att liksom att jobba, antar jag.
Ja, ja.
I övermorgon är jag punk. Jag måste be er om en tjänst igen. Att skicka ner pengar. Och här kommer det då. En summa stor nog att göra intryck i Paris.
Det är vackert. Det är bättre än Cornelis brev.
Vad är det? 25 år gammal kanske. Han skriver till Bonnie. Så här,
26 sa han väl? Han skulle fylla 26.
Ja, men det här är något år senare då kanske. Men en summa stor nog att göra intryck i Paris. Det är någonting med det som
är, ja, men det är ju att kunna sitta och liksom representera på krogarna. Så det är vassare. Den här borde skrivas en låt av liksom. Jag vet inte vem som ska ta sig an låten, men den är bättre än brev från kolonin. För där vill väl Cornelis ha mer pengar
till, verkligen. Kan ni skicka mera pengar? Ja,
för det vore en god gärning. För jag har spelat bort allting på tärning. Eller vad fan han
sjunger. Ja,
det är dags, det är dags att konstatera att Östergren är en större poet än Cornelis möjligen. Men för det där, jag håller med dig. Det är otroligt.
Ja, men det är också någonting med tar mig fram till pulpeten med isdubb och vilja. Vad fan? Vad är det frågan om? Vem uttrycker sig så? Det är så jävla,
ja, men
så här,
precis. Jag har inte... Jag måste kunna sitta på krogar och göra intryck för att orka jobba.
Lös det åt mig nu, för det förtjänar jag.
Om Claes Östergren mot förmodan känner någon... Jag ska inte säga att han sitter och lyssnar på podden, för det gör han inte. Känner någon... eller om det är någon som lyssnar på podden som känner Claes Östergren, framför, så skulle jag vilja att personen i fråga... Men också ställa frågan, fick han pengar? Alltså, det vill säga, gick det hem? Ja. Känsla är ja. Han var ju underbarnet då. Han måste väl precis ha släppt Gentlemen, eller om det bara, han kanske satt och skrev Gentlemen snarare. Han hade släppt.
Nej, jag tror att han hade släppt den, och så var det liksom dags att skriva på nästa bok, och så åkte han ner till Paris och så liksom är han punk, feberdimma och tar sig fram till pulpeten.
Måste han har fått pengar.
Hörrni, vilken härlig stund. Gå in på filmstaden.se och köp det om ni vill. Det vore väldigt, väldigt liksom, ja, om ni har gillat det vi har gjort genom åren, så tror jag att ni kommer att gilla det här också. Vi är ute och far och det är rörande, och det är filmstaden.se. Den sista resan på tisdag, förhandsvisningar i 14 städer. Alltså kom gärna till Rigoletto. Det vore genant gentemot Alex om han fick gotta sig åt att det är tomt i salongen när han ska intervjua mig 18.00 tror jag det är i Stockholm på Rigoletto. Hörrni, i veckan så har jag lyssnat
på en enda låt. Jag vet inte varför den kom till, men jag vill ge lyssnarna att få lyssna på den också. Jag trodde länge att Eurythmics bästa låt var Thorn in My Side. Men så tog algoritmerna...
Nej, men deras bästa är There Must Be an Angel.
Nej, det är inte heller. Det tror många också. Men When Tomorrow Comes kom till mig i veckan. Och jag lyssnar på den kanske 400 gånger. Den får ni med er på köpet. Vi hörs igen om en vecka. Ha det bra.
Hej då!
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.